Kapitel 2. Till Genjeis torn. Natten var så nära förestående att de inte hade något annat val än att slå läger där uppe på berget, nära porten. I två läger. Det insisterade Feil på.
Nej, nu får det vara slut med det där, mullrade Loyal förtretat. Vi har kommit ut ur vägarna och jag har hållit min ed. Det är gjort.
Feil tog på sig en av sina envisa miner med hakan i vädret och händerna stadigt i sidorna. Låt henne hållas, Loyal, sa Perrin. Jag slår läger här borta. Loyal tittade på Feil som hade vänt sig mot de båda älkvinnorna så fort hon hade hört Perrin visa sitt samtycke. Han skakade på huvudet och gjorde en ansats att sluta sig till Perrin och Gaul. Men Perrin manade honom tillbaka med en diskret gest som han hoppades att ingen av kvinnorna la märke till. Han gick inte långt bort, knappt 20 steg. Visserligen var porten låst, men korparna fanns fortfarande kvar. Och med dem fanns också vad det nu kunde vara som de förebådade. Han ville vara i närheten om hans hjälp skulle behövas. Feil kunde få klaga hur mycket hon ville. Han var så inställd på att ignorera hennes protester att det grämde honom när de inte kom. Utan att ta notis om smärtan i benet och sidan sadlade han av wrapper och lastade av packhästen. Han satte fotklamp på båda hästarna och hängde på dem foderpåsar med några handfullar korn och lite havre. Här uppe fanns det inget gräs att beta av, men med tanke på det som fanns här. Han strängade sin långbåge och lade den vid elden tillsammans med kogret. Yxan drog han ut ur öglan i bältet. Gaul hjälpte honom att göra upp eld och under tystnad delade de en måltid bestående av bröd, ost och torkat oxkött som de sköljde ner med vatten. Solen sjönk ner bakom bergen, målade undersidan av molnen röda och fick bergstopparna att avteckna sig som svarta silhuetter. Skuggorna lade sig över dalen och luften började bli kylig. Perrin borstade smulorna från sina händer och grävde fram sin gröna yllemantel ur ena sadelväskan. Kanske hade han vant sig mer vid Cheers hetta än han hade trott. Kvinnorna åt sannligen inte under tystnad där de satt runt sin fladdrande lägereld. Han hörde dem skratta och de brottstycken han snappade upp av deras konversation fick det att hetta i hans öron. Kvinnor pratade visst om vad som helst. De hade inga hämningar alls. Loyal hade flyttat sig så långt bort från dem som han kunde komma och ändå vara kvar i ljuset och försökte försvinna bort i en bok. Förmodligen begrep de inte ens att de gjorde Ogien generad. Antagligen trodde de att de pratade så tyst att han inte hörde. Perrin muttrade för sig själv och satte sig ner vid elden, mitt emot Gaul. Ailmannen verkade inte ta någon notis om kylan. Kan du några roliga historier? Roliga historier? Jag kan inte komma på någon så här på rak arm. Gaul sneglade mot den andra elden och de skrattande kvinnorna.
Jag skulle gärna berätta en, om jag kunde. Solen, om du minns.
Perrin skrattade bullrigt och sa med tillräckligt hög röst för att den skulle bära till det andra lägret.
Det gör jag. Kvinnor.
Munterheten bland kvinnorna sjönk för ett ögonblick innan den tilltog igen. Det skulle väl lära dem. Det fanns andra som också kunde skratta. Perrin stirrade trumpet in i elden. Det molade i hans sår. Efter en stund sa Gaul:
Den här platsen ser mer ut som det trefaldiga landet än resten av våtländerna. Det är fortfarande för mycket vatten och träden är fortfarande för många och för stora. Men det är inte lika annorlunda som de platser som ni kallar för skogar.
Jorden var fattig här där Manetharren hade förintats i elden. De glest utspridda träden var alla låga med tjocka stammar. Inget av dem så mycket som 30 fot högt. Vinden hade böjt dem i besynnerliga former. Perrin trodde knappast att han hade sett någon ödsligare plats.
Jag önskar att jag kunde få se ditt trefaldiga land en dag, Gaul.
Det kanske du kan. När vi har gjort vad vi ska göra här.
Kanske. Möjligheten var inte stor. Nej, den fanns inte ens. Han kunde ha talat om det för Eilmannen, men han ville inte prata om det nu eller tänka på det. Var det här Manufaren låg? Är du av Manufarens blod?
Detta var Manufaren, sa Perrin. Och det är jag väl, förmodar jag.
Det var svårt att tro att folket i Tjuflodens små byar och fridfulla gårdar var de sista av Manufarens blod. Men det var vad Moraine hade sagt. Det gamla blodet flyter starkt i Tjuvfloden, hade hon sagt. Det var länge sedan, Gål. Vi är bönder och fåraherdar. Inget mäktigt rike. Inga stora krigare.
Gål smålog.
Om du säger det så. Jag har sett dig dansa spjutdansen. Och Rand Althor. Och han som heter Matt. Men om du säger det så.
Perrin skruvade besvärat på sig. Hur mycket hade han förändrats sedan han gav sig av hemifrån? Han och Rand och Matt. Inte hans ögon och vargarna. Inte att Rand kunde leda kraften. Det var inte det han menade. Hur mycket av det som fanns inom dem var fortfarande oförändrat?
Matt var den enda av dem som fortfarande verkade vara bara sig själv. Fast ännu mer än förut.
Känner du till Manufaren?
Vi vet mer om er värld än ni tror, och mindre än vi trodde själva. Långt innan jag korsade drakmuren hade jag läst böcker som gårdfarihandlarna hade haft med sig. Jag kände till skepp, floder och skogar, eller trodde att jag gjorde det.
Gål fick orden att låta som om de tillhörde ett främmande språk.
Så här hade jag tänkt mig att en skog skulle se ut. Han gjorde en gest mot de utspridda träden, förkrympta och knotiga. Att tro någonting är inte att göra det till sanning. Vad tror du om nattlöparen och bladfördärvs yngel? Tror du att det bara var en slump att de kom i närheten av den här porten?
Nej, Perrin suckade. Jag såg korpar nere i dalen. Kanske var det bara vanliga korpar. Men efter trollockerna vill jag inte ta några risker.
Gål nickade. De kan ha varit skuggögon. Om man alltid tror det värsta får man bara glada överraskningar.
Jag skulle inte ha någonting emot en glad överraskning.
Än en gång sökte Perrin efter vargar, men fann ingenting nu heller. Jag kanske kan komma på något i natt. Kanske. Om det händer någonting här får du kanske sparka mig för att jag ska vakna.
Det lät konstigt, insåg han, men Gål bara nickade.
Gål, du har aldrig sagt någonting om mina ögon, inte ens tittat på dem. Det har ingen av er ejl gjort.
Han visste att de glänste som guld i eldskenet.
Världen är stadig förändring, sa Gål med låg röst. Både Ruark och Jeren, min egen klanhövding, och de visa försökte dölja det, men de var oroliga när de skickade oss över drakmuren för att söka han som kommer med gryningen. Jag tror att förändringen kanske inte kommer att bli sådan som vi alltid har trott. På vilket sätt den blir annorlunda vet jag inte, men jag tror att den blir det. Skaparen satte oss i det trefaldiga landet för att forma oss, likväl som för att straffa oss för vår synd. Men till vilket ändamål har vi formats? Plötsligt skakade han dystert på huvudet. Kalinda, den visa i Heta källornas boplats, har sagt att jag tänker för mycket för att vara en stenhund. Och Bär, Sharads äldsta visa, har hotat att skicka mig till Ruidin när Jaram dör, vare sig jag vill eller ej. Vad spelar det för roll vad en man har för färg på sina ögon jämfört med allt det, Perrin? Jag önskar att alla resonerade så.
Skratten hade äntligen tystnat vid den andra elden. En av ejlkvinnorna, Perrin kunde inte avgöra vem det var, hade tagit första vakten. Hon satt med ryggen mot ljuset och de andra hade lagt sig för att sova. Det hade varit en tröttande dag. Sömnen borde inte vara svår att finna. Och med den drömmen som han behövde. Han sträckte ut sig vid elden och drog manteln om sig. Kom ihåg att sparka mig om det behövs. Sömnen slöt sig kring honom medan Gål ännu nickade och drömmen var genast där. Det var dagsljus och han stod ensam i närheten av porten. Den liknade en bit av en praktfullt skulpterad mur och såg märklig ut på den kala bergsluttningen. Bortsett från den syntes det inga tecken på att denna slänt någonsin hade beträtts av en mänsklig fot. Himlen var klar och blå och från dalen kom en lätt bris som förde med sig lukten av hjortar och kaniner, vaktel och duva. Tusen olika lukter, vatten, jord och träd. Detta var vargdrömmen. Ett ögonblick överväldigades han av känslan av att han var en varg. Han hade tassar och... Nej, han strök över sin kropp med händerna, lättad när han bara kände sin egen kropp, klädd i sin egen rock och mantel. Runt midjan satt det breda bältet där han brukade ha yxan. Men nu var det slägghuvudet som hängde i öglan istället. Det fick honom att rynka förundrat på ögonbrynen och ett ögonblick flimrade yxan till där istället, dimmig och otydlig. Plötsligt var det åter släggan. Han fuktade läpparna och hoppades att den skulle stanna kvar. Yxan var kanske bättre som vapen, men han tyckte bättre om släggan. Han kunde inte påminna sig att någonting sånt hade hänt förut, att någonting hade förändrats. Men han visste heller inte mycket om denna märkliga plats, om man nu kunde kalla det för en plats. Det var vargdrömmen. Och besynliga saker hände här, minst lika besynliga som i någon vanlig dröm. Som om hans tankar på besynligheterna fick dem att vakna till liv, mörknade nu plötsligt en fläck på himlen framför bergen, blev ett fönster till en annan plats. Rand stod mitt bland virvlande stormvindar, med uppsträckta armar och skrattade ett vilt, kanske vanvettigt skratt. På vindbyarna svävade små figurer, röda och gyllene, likadana som den sällsamma varelsen på drakbaneret. Någon iakttog Rand i löndom och det var omöjligt att säga om han visste det. Det underliga fönstret försvann men ersattes genast av ett annat längre bort, där Ninive och Elaine försiktigt gick genom ett vansinnigt landskap med förvridna, dunkla byggnader på jakt efter något farligt djur. Perrin visste inte hur han kunde veta att det var farligt, men det gjorde han. Scenen försvann och en annan svart fläck bredde ut sig över skyn. Mert stod på en väg, vid ett vägskäl. Han singlade slant, började gå längs den ena vägen, och plötsligt bar han en bredbrättad hatt och en stav med en kort svärdsklinga. Ett nytt fönster dök upp och där stod Egwen och en kvinna med långt vitt hår. De stirrade förvånat på honom medan vita tornet rasade bakom dem sten efter sten. Sen var de också borta. Perrin tog ett djupt andetag. Han hade haft liknande syner förut här i vargdrömmen. Och han trodde att de på något sätt var verkliga, eller åtminstone betydde någonting. Vad det än var så såg vargarna aldrig dem. Moraine hade sagt att vargdrömmen kanske var samma sak som någonting som kallades för Tell Aaron Reard. Men sen hade hon inte velat säga mer. En gång hade han råkat höra när Egwen och Elaine pratade om drömmar. Men Egwen visste redan för mycket om honom och vargarna. Kanske lika mycket som Moraine. Han ville inte prata om det, inte ens med henne. Det fanns en person som han kunde ha talat med. Han önskade att han kunde hitta Elias Mashera, mannen genom vars försorg han först hade träffat vargarna. Elias måste känna till detta. När han tänkte på honom var det för ett ögonblick som om han hörde sitt eget namn som en svag viskning i vinden. Men när han lyssnade hördes bara vindens vinande. Det var ett ödsligt, ensamt ljud. Det var bara han här. Språng, ropade han. Och likadant i sitt medvetande. Språng! Vargen var död och likväl var den inte död här. Det var till vargdrömmen som vargarna kom när de dog. För att vänta på att födas igen. fast det var mer än så. På något sätt tycktes de vara medvetna om drömmen även när de var vakna. För dem var drömmen nästan lika verklig, kanske precis lika verklig som det vakna livet. Språng! Språng! Men språng kom inte. Det tjänade ingenting till. Han hade en uppgift att utföra här och han kunde lika gärna sätta igång med den. I bästa fall skulle han på några timmar kunna komma till platsen där han hade sett korparna. Han tog ett steg. Omkring honom blev allting suddigt och satte ner foten invid en smal bäck som pålade fram under bergspil och förkrympt odört. Ovanför honom tornade bergen upp sig bland molnen. Ett ögonblick stirrade han bara häpet omkring sig. Han var redan i bortre änden av dalen, från porten räknat. Faktum var att han befann sig precis på den plats dit han hade ämnat gå. Platsen där korparna hade lyft från träden, där pilen som hade dödat den första höken hade avlossats. Någonting sånt hade aldrig hänt honom förut. Hade han lärt sig mer om vargdrömmen? Språng hade alltid sagt att han var okunnig, eller var den annorlunda den här gången? När han tog nästa steg var han försiktigare, men det var bara ett vanligt steg. Det fanns inga spår av vare sig korpar eller någon bågskytt, inga fotavtryck, inga fjädrar, ingen lukt. Han visste inte riktigt vad han hade väntat sig. Det skulle inte finnas några spår om inte de också hade varit i drömmen. Men om han kunde hitta vargar i drömmen skulle de kunna hjälpa honom att finna deras bröder och systrar i den vakna världen. Och de vargarna skulle kunna berätta om det fanns några av skuggans yngel bland bergen. Om han kom högre upp kunde de kanske höra hans rop. Han fixerade blicken vid den högsta av bergstopparna som höjde sig runt dalen, strax under molnen, och tog ett steg. Världen blev suddig och så stod han plötsligt på bergssidan. De vita molnen svävade mindre än 5 famnar över hans huvud. Han kunde inte låta bli att skratta. Det här var roligt. Härifrån såg han hela dalen breda ut sig. Språng. Inte ett svar. Han hoppade till nästa berg, ropade igen. Och nästa. Österut, mot Tjufloden. Språng svarade inte. Än mer bekymmersamt var att Perrin inte heller kände närvaron av några andra vargar. Det fanns alltid vargar i vargdrömmen. Alltid. Från topp till topp hoppade han, ropade, letade. Bergen låg tomma under honom, bortsett från hjortar och andra bytesdjur. Likväl syntes det spår efter människor ibland. Urgamla spår. 2 gånger var det uthuggna figurer som tog upp nästan hela bergssidan och på en annan plats hade någon huggit in underliga kantiga bokstäver i en klippa som var en aning för slät och brant för att vara naturlig. Figurernas ansikten hade vittrat bort och någon med mindre skarp blick kunde ha trott att bokstäverna själva var vindens och regnets verk. Bergen och klipporna övergick i sandhöjderna, stora böljande kullar, glest bevuxna med strävt gräs och envisa, härdiga buskar. Före världsfallet hade stranden till ett stort hav legat här. Plötsligt såg han en annan man, längst upp på en sandig ås. Mannen befann sig för långt bort för att Perrin skulle kunna urskilja några detaljer. Det var en lång, mörkhårig man, men helt tydligt ingen trolllock eller någonting sådant. Han var klädd i en blå rock, hade en båge över ryggen och stod lutad över någonting som låg på marken, dolt av de låga buskarna. Likväl verkade han på något sätt bekant. Vinden tilltog och Perrin fångade upp en svag aning av hans lukt. En kall lukt. Det var det enda ord han kunde komma på som beskrivning. Kall och inte riktigt mänsklig. Plötsligt hade han sin egen båge i handen. En pil låg mot bågsträngen och vikten av ett fyllt koger tyngde hans bälte. Den andra mannen tittade upp, såg Perrin. Ett ögonblick tvekade han, men sen vände han sig om och försvann som ett otydligt streck bort över kullarna. Perrin hoppade ner till den plats där mannen hade stått, stirrade på det som hade upptagit hans uppmärksamhet. Utan att tänka följde han efter mannen, lämnade kvar den halvt flodda vargkroppen där den låg. En död varg i vargdrömmen. Det var otänkbart. Vad fanns det som kunde döda en varg här? Någonting ont. Hans villebråd sprang framför honom med 7 mila steg, aldrig närmare än att han nätt och jämnt förblev inom synhåll. Jakten fortsatte, ut från kullarna, över den snåriga västanskogen med sina glest utspridda gårdar, över odlad åkermark, ett lapptäcke av fält, häckar och små träddungar och förbi vakthöjden. Det var en besynnerlig syn, byns halmtäckta hus som bredde ut sig över kullen utan några människor på gatorna och gårdarna som stod tomma, övergivna. Men Perrins blick var hela tiden fäst vid mannen som flydde framför honom. Han hade blivit så van vid denna vilda jakt att han inte blev förvånad när han med ett steg landade på floden Terrens södra strand och nästa förde honom till kala kullar utan vare sig träd eller gräs. Norrut och österut sprang han, över åar och byar och floder, helt koncentrerad på mannen framför sig. Landskapet blev slätt, gräsbevuxet, avbrutet av enstaka dungar, men utan några tecken på mänskligt liv. Sen var det någonting som glittrade framför honom, gnistrade i solen, ett torn av metall. Hans villebråd rusade rakt mot det och försvann. Med 2 steg var Perrin också där. 200 fot högt reste sig tornet, 40 fot brett. Det glänste som putsat stål, kunde lika gärna ha varit en massiv metallkolonn. Perrin gick runt det 2 gånger utan att se någon ingång. Inte så mycket som en spricka, inte en repa på den släta, branta muren. Lukten fanns dock där, den kalla, omänskliga lukten. Mannen, om det nu var en man, hade på något sätt kommit in i tornet. Perrin behövde bara hitta vägen så skulle han följa efter. Stopp. Det var ett flöde av ren känsla. Men Perrins hjärna klädde det i ord. Stopp. När han vände sig om landade en stor ärrad grå varg vid hans sida som om han just hade tagit ett språng ner ur himlen. Det kunde han mycket väl ha gjort. Språng hade alltid avundats örnarna att de kunde flyga och här kunde också han göra det. Gula ögon blickade in i gula ögon. Varför ska jag stanna, Språng? Han har dödat en varg. Människor har dödat vargar och vargar människor. Varför griper vreden likt eld om din hals den här gången? Jag vet inte, sa Perrin dröjande. Kanske för att det skedde här. Jag visste inte att det var möjligt att döda en varg här. Jag trodde att vargarna var trygga i drömmen. Du jagar dråparen, ung tjur. Han är här i kroppen och han kan döda. I kroppen? Han drömmer inte bara, menar du. Hur kan han vara här i kroppen? Jag vet inte. Det finns svaga minnen av detta från en svunnen tid. Och nu kommer det åter, som så mycket annat. Skuggans väsen vandrar i drömmen nu. Hjärtgads varelser. Det finns ingen trygghet. Nu är han i varje fall där inne. Perrin studerade det släta metalltornet. Om jag kan komma på hur han kom in kan jag göra slut på honom.
Enfaldig som en valp som gräver i ett jordgetingbo. Detta är en ond plats. Alla vet det. Och du skulle jaga det onda i en ond plats. Dråparen kan döda.
Perrin stannade upp. Det fanns någonting slutgiltigt hos de känslor som hans hjärna förknippade med ordet döda. Språng. Vad händer med en varg som dör i drömmen?
Vargen var tyst en stund. Om vi dör här, dör vi för evigt, ungtjur. Jag vet inte om detsamma är sant för dig. Men jag tror att det är det.
En farlig plats, bågskytt. Genjeis torn är en dålig plats för människor. Perrin snodde runt och hade redan höjt bågen till hälften när han såg kvinnan som stod några steg bort. Hennes gyllene hår var samlat i en tjock fläta som hängde ner till hennes midja, nästan på samma vis som kvinnorna i Tjufloden bar sitt hår. men flätat på ett mer invecklat sätt. Hon bar kläder i ett märkligt snitt, en kort vit rock och pösiga byxor i något tunt, blekgult material som gick ihop vid anklarna ovanför de kortskaftade stövlarna. Hennes mörka mantel verkade dölja någonting som glimmade av silver vid hennes sida. Hon ändrade ställning och metallglansen försvann. Du har skarpa ögon, bågskytt. Det trodde jag redan första gången jag såg dig. Hur länge hade hon iakttagit honom? Det var förärligt att hon hade lyckats smyga sig så nära utan att han hade hört någonting. Språng borde ha varnat honom. Vargen låg i det knähöga gräset och betraktade honom med nosen vilande mot framtassarna. Kvinnan verkade vagt bekant även om Perrin var övertygad om att han skulle ha kommit ihåg om han hade sett henne förut. Hur kom det sig att hon vistades här, i vargdrömmen? Eller var det samma sak som Moraine's Tell Aaron Riord? Är du en Aes Sedai? Nej, bågskytt. Hon skrattade. Jag kom bara för att varna dig, trots reglerna. Den som väl har kommit in i Genjeis torn har svårt nog att ta sig ut igen, även om det är i människornas värld. Här är det nästintill omöjligt. Du har en fanbärares mod, vilket en del menar är svårt att skilja från dumdristighet. Omöjligt att ta sig ut. Mannen, dråparen, hade i varje fall gått in där, så mycket var säkert. Varför skulle han göra det om han inte kunde komma ut? Språng sa också att det är farligt. Genjeis torn, vad är det för någonting? Hon tittade stort på honom och sneglade på Språng som låg utsträckt i gräset. Vargens blick var fortfarande fäst vid Perrin och kvinnan tog han ingen notis om. Kan du tala med vargar? Det är sannoliken en gåva som varit förlorad länge. Så det är därför du är här. Jag borde ha begripit det. Tornet. Det är en port, bågskytt. En port till Elfins och Elfins riken. Hon sa namnen som om man borde känna igen dem. När hon såg hans oförstående min sa hon: har du någonsin lekt en lek som heter ormar och rävar? Det gör väl alla barn, åtminstone i tjuvfloden. Men de slutar med den när de begriper att det inte går att vinna. Om man inte bryter mot reglerna, sa hon. Mod för att få styrka, eld för att blända, järn för att binda och musik för att förvända. Det är en ramsa ur den leken, men jag förstår inte. Vad har det med tornet att göra? Det är de sätt man kan använda för att vinna mot ormarna och rävarna. Leken är ett minne från gamla tider. Det spelar ingen roll så länge man håller sig borta från Elfin och Elfin. De är inte onda på det sätt som skuggan är ond, och likväl är de så annorlunda människorna att de lika gärna kunde ha varit onda. Man kan inte lita på dem, bågskytt. Håll dig borta från Genjeis torn. Undvik drömvärlden om du kan. Mörka ting vistas här. Som mannen som jag jagade. Dråparen. Ett gott namn för honom. Denne dråpare är ännu ung, men hans ondska är urgammal. Det såg nästan ut som om hon stödde sig mot någonting som inte syntes. Kanske silverföremålet han hade skymtat. Jag berättar mycket för dig, märker jag. Jag vet inte varför jag sa någonting till att börja med. Men naturligtvis, är du Taveren, bågskytt? Vem är du? Hon verkade veta väldigt mycket om både tornet och vargdrömmen. Men hon blev förvånad över att jag kunde tala med Språng. Jag tror att jag har mött dig någonstans förut. Jag har redan brutit allt för många av föreskrifterna, bågskytt. Föreskrifterna? Vilka föreskrifter? En skugga föll på marken bakom Språng och Perrin snodde hastigt runt, arg över att än en gång ha låtit sig överraskas. Det fanns ingen där, men han hade sett den. Skuggan av en man med två svärdsfästen som stack upp bakom ryggen. Någonting i denna bild kittlade hans minne. Han har rätt, sa kvinnan bakom honom. Jag borde inte tala med dig. När Perrin vände sig om igen hade hon försvunnit. Så långt han kunde se fanns det bara gräs och spridda snår och det glänsande, silverne tornet. Med rynkad panna tittade han på språng som nu äntligen lyfte huvudet från tassarna. Det är rena undret att du inte blir anfallen av sorkar, muttrade Perrin. Vad tror du om henne? Henne? En hona? Språng ställde sig upp och såg sig omkring. Var? Jag pratade med henne. Här, alldeles nyss. Du gjorde ljud med munnen, ungtjur. Det har inte varit någon här, bara du och jag. Perrin kliade sig irriterat i skägget. Hon hade varit där. Han hade inte pratat för sig själv. Det kan hända märkliga saker här, sa han till sig själv. Hon höll med dig, språng. Hon sa åt mig att hålla mig borta från det här tornet. Hon är vis. Det fanns en antydan till tvivel i tanken. Språng trodde fortfarande inte att det hade varit någon hona där. Jag har kommit väldigt långt från min plan, muttrade Perrin. Han förklarade varför han behövde hitta vargar i Tjufloden eller i bergen ovanför. Han berättade om korparna och om trollockerna i vägarna. När han var färdig var Språng tyst en lång stund. Den lurviga svansen pekade stelt nedåt. Till sist, undvik ditt hem, ungtjur. Bilden som Perrins hjärna kallade för hem var den av en vargflocks revir. Det finns inga vargar där nu. De som fanns där och inte flydde är döda. Dråparen vandrar i drömmen där. Jag måste hem, språng. Jag måste. Var försiktig, ungtjur. Sista jakten närmar sig. Vi ska löpa tillsammans i sista jakten. Det ska vi, sa Perrin sorgset. Det vore skönt om han kunde komma hit när han dog. Ibland kändes det som om han redan var till hälften varg. Jag måste ge mig av nu, språng. Må du få god jakt, ungtjur. Och honor som ger dig många valpar. Adjö, språng. Han slog upp ögonen i det svaga ljuset från lägereldens matta glöd. Gål satt på huk strax utanför ljuskretsen, spejade ut i natten. I det andra lägret hade Fail påbörjat sin vakt. Månen hängde i skyn över bergen, förvandlade molnen till pärlskimrande skuggor. Perrin uppskattade det till att han hade sovit i 2 timmar. Jag tar vakten ett tag, sa han och kastade av sig manteln. Gål nickade och la sig till rätta på marken där han hade suttit. Gål, Ejlmannen lyfte huvudet. Det är kanske värre än jag trodde i Tjufloden. Det är ofta så, svarade Gål med låg röst. Sånt är livet. Ejlmannen la lugnt huvudet på marken för att sova. Dråparen. Vem var han? Vad var han? Skuggans yngel vid porten. Korpar i dimbergen. Och så denne man som kallades dråparen i Tjufloden. Det kunde inte bara vara sammanträffanden. Hur mycket han än önskade det.